När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han iväg två av sina lärjungar. Och han sa till dem: gå bort till byn där framme. När ni kommit in i den hittar ni genast en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar vad ni gör så svara: Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt om, och de som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet, och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de 12, för det var sent. Ja, i all helgonatid kanske frågan är på sin plats: hur är den Jesus som rider in i Jerusalem, en vägvisare i sitt agerande? För agerar, det gör han ju. Han agerar i ett stycke politiskt laddad gatuteater, kan man gott säga. En slags gatuteater som troget Jesus karaktär, som vi har upptäckt den under Markus evangeliet här, vänder upp och ner på de förväntningar människorna som samlas kring honom har. De som här går före och följer efter honom på hans väg in i Jerusalem. Det påverkar därför såklart också de förväntningar vi har på honom. På vilken roll han bör spela i våra liv och i världen. Och hur vi formas av det. Det är det här som vi får ta med oss från den här texten idag. Vi börjar med ett stycke bakgrund, för det är många grejer som händer här, många bilder som läggs på varandra i den här händelsen, i det här skådespelet som det nästan är. Först och främst, varför ger Markus så mycket utrymme till att fixa en åsna, till att beskriva hur det går till? Flera verser i början här handlar bara om det. Ja, men det är ju just för att det är ett stycke gatuteater som Jesus iscensätter här. Så hämtandet av åsnan blir en slags setup som Markus ger oss för det drama som nu kommer att utspela sig. Åsnan har en viktig roll i det. Och dessutom så understryker det här en annan poäng som görs mycket tydlig under själva processionen när Jesus rider mot och in i staden. Nämligen förväntan på en kung likt David. Förväntan på en messias som ska rädda folket från förtryck i en stor slutstrid. Och det här hade militära övertoner såklart. Och Jesus agerande antyder att en strid är på gång. Det är en person med auktoritet och anspråk som är på väg att rida in i maktens centrum. Och gör man det, då behöver man en stridshäst. Det var så det fungerade på den här tiden. Och i bakgrunden av Markus berättelse ekar också profeten Zakarias ord om just den här stora slutstriden i förväntan på en kung lik David, på en messias, en räddare. Där står det: till Herren ska dra ut och strida mot dessa folk. Den dagen ska han stå med fötterna på Olivberget som ligger in vid Jerusalem, på den östra sidan. Alltså folket ropar Hosianna här, i meningen att Gud skulle beskydda och rädda, bevara, bereda väg in i staden och in i striden för den Messias de ser rida in. För slutstrid, för showdown. Det är nu det händer, det är nu det smäller. Men så lyfter Markus in även en annan del av Zakarias Messias tradition här. Och Jesus agerar ut den väldigt tydligt när han väljer en åsna. Och den här texten, den känner ni igen. Om du någonsin har varit på en adventsgudstjänst så har du hört den. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar, stridshästar, märk väl, i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas, han ska förkunna fred för folken. Och dessutom, lager på lager på lager av bilder här, men dessutom så brukade romerska ståthållare och potentater vid den här tiden ha för vana att, inte minst i de judiska högtiderna, rida in i Jerusalem på sina stridshästar i procession som en slags maktdemonstration för att tala om att här är det vi som bestämmer. Ni är inte fria. Och den typen av händelser, ja, där blir den här gatuteatern en skarp satir av det. Det är det Jesus gör. Han satiriserar romarna. Det händer mycket grejer här. Så vad var poängen igen om vi försöker sammanfatta det lite kort? Jo, här äger alltså ett stycke politisk gatuteater rum där Jesus vänder upp och ner på förväntningarna på den här efterföljaren till David, på Messias. Och på samma gång så driver han med den romerska ockupationsmakten. Mycket på en gång. Men därför allt åsnefix, såklart. Och som om det inte vore nog. Som om det inte vore nog med förvirrande omkullkastningar och omvändningar av förväntningar. Vad gör Jesus när han väl kommer in i staden? Han gör ingenting. Allt det som folket har ropat, sjungit, det de har firat, Hosianna, nu kommer han. Ja, de förväntar sig att när han kommer in så går han direkt till templet. Han claimar det. Han tar platsen. Han slänger ut romarna. Han börjar en revolution. Och det gör han så småningom. För nu gör han ju ingenting. Han går in och ser sig omkring. Och sen går han tillbaka till Betania med de 12. Och det här är såklart också en del av gatuteatern. En del av skådespelandet. Jesus har med folket och Markus i sin berättelse har lurat in oss i förväntningar som han helt enkelt blåser oss på uppfyllelsen utav. Tjuff! Och det är en del av skådespelet därför att Markus och Jesus först vill skapa utrymme för den historia som är hans. Han vill bryta sig loss från förväntningarna. Förväntningarna på en hjälte. För visst är det ju ändå. Det är så att det är en befrielsekämpe som rider in. Men han kommer inte för att kämpa för templets återupprättande och för befrielse på det sätt de väntar sig. Och det med templet, det märker vi om vi fortsätter bortom dagens text. Och vi blickar dit, bara ett litet ögonblick. För när Jesus väl går tillbaks till staden och till templet igen, ja, då upphäver han ju templets funktion och sätter sig själv i det ställe. Ni ser det framför er, hur han river ner försäljarnas stånd. Han går över tempelplatsen och hindrar dess funktion. Det han gör då, det är att han gör det han tidigare har talat om som att binda och att plundra den starke mannen. I en text mycket tidigare i Markus evangeliet som är lite kryptisk, men där talar Jesus om sig själv som den starkare mannen som binder och plundrar den starke. Ja, nu är han här hos den starke mannen i centrum, hos dem som vägrar ta emot honom. Och han säger, det är jag som nu är centrum. Vi är tillbaka i det här regimskiftet som vi har talat mycket om att Jesus kommer med. alla andra politiska, sociala och religiösa anspråk på fred, på välstånd, på att hålla ordning, ja, de vänder Jesus helt och hållet upp och ner på. De är sekundära. Jesus är centrum. Kyrkan erkänner ännu idag Jesus är Herre. Han landade mitt i den sociala och politiska och religiösa smeten. Så här är alltså då ännu en avgörande berättelse om hur Jesus är. Den första vägvisaren, helgonet före alla andra helgon. Bilden av Gud som visar oss vägen in, hur vi bräckligt och undhålligt kan spegla vem Gud är i världen. Han rider före oss. Han är vägen. Den som alla vägvisare, alla helgon speglar och pekar tillbaks mot. Så vad lämnas vi då med? Om det nu är så att Jesus vänder upp och ner på allting på just det här viset. En avgörande fråga blir ju då, vilken Jesus är det vi vill och hoppas på ska tåga in i våra liv och i världen vi lever i? Vilken Jesus är det? För som sagt, även våra förväntningar och förhoppningar vänds ju upp och ner här. Jag tänker att det här handlar såklart också om hur vi är synliga i världen. Ungefär så här. Om vi likt vittnen, likt helgonen, genom historien och nu bjuds in och blir levande översättningar av den här Jesus som är vägen och sanningen och livet. Då kanske vi behöver återupptäcka att vi redan från början och ohjälpligt, likt Jesu ritt in i Jerusalem var synlig, att vi är synliga. Att vi är synliga och att vårt liv i världen är ett slags utagerande utav en hoppfull berättelse, ett nytt hoppfullt drama in i en värld som är präglad av tragedi, av tragik. Där bär vi hopp. Vi lever ett drama där även vi kan vända upp och ner på etablerade, men ofta tragiska, politiska och sociala normer, konventioner och praktiker i våra liv. För vi blir synliga. Det är inte så himla dramatiskt. När jag tänker på mitt eget liv till exempel, eller jo, dramatiskt är det kanske. När jag tänker på mitt eget liv så brukar jag berätta det så här. Att någon gång, någonstans så har det brunnit till i hjärtat. Och ett beslut har fattats att det är den här vägen som är den sanna vägen. Att följa Kristus, det är det som gäller. Och då formar det vissa saker. Det formar en längtan efter att utsätta sig, i mitt liv i alla fall, för miljöer där man upptäcker hur det kan se ut. Jag brukar ofta berätta om min aktivism, där jag jobbat med fredsarbete och där jag ibland satt mig i miljöer och i positioner där jag utmanar precis det Jesus gör när han rider in i Jerusalem här. Förhoppningen på att våld och tvång till sist kan skapa trygghet och förändring. En annan miljö har varit kommunitetsmiljön. Att leva ett liv i en klosterrytm tillsammans med människor jag inte har valt har lärt mig vad det innebär. Att lära mig att älska andra och förstå mig själv. Över tid. Ett annat sätt att utforska det som jag ofta berättar om, det är att upptäcka vad det innebär att vara en pastor i en församling. Att gräva och gräva djupare. Och alla de här sakerna är ju synliga. Alla de här sakerna har utmanat vad jag tänker är ett normalt och vanligt liv att leva. Och det lever jag inför världen. Primärt inför Gud såklart. Men vi behöver inte gå över ån efter vatten här. Jag pratar också ofta med folk om hur gudstjänsten, syndabekännelse till exempel, eller fridshälsningar, nattvardsbordet och välsignelsen är en slags övningar i språk och gästfrihet som det inte kräver mycket fantasi för att se sprängkraften i dem. Och hur de gör oss synliga och formar något annorlunda i oss. Alltså i en värld där vi lär oss att bygga fläckfria fasader. Där konkurrens syns i hur vi talar om varandra och andra. Och där vi stort köper myten om att det inte finns plats vid bordet. Vår gästfrihet räcker inte till. Ja, där övar kyrkan sig varje vecka i och bjuder in alla till att tala sant om våra brister i syndabekännelsen. Att dela bord med alla Gud ger oss i nattvarden och vidare vid alla våra bord. Samt att tala fred och välsignelse till varandra. Det är fantastiskt. Vilken Jesus är det vi vill ska tåga in i våra liv och i den värld vi lever? Och hur gör han oss synliga?